I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
5 år och över 140 intervjuer, alla med framgångsrika kvinnliga ledare och företagare. Eva Ekedal hade jobbat med ledarskap och rekrytering hela sitt liv. Hon startade Karriärpodden för att hon brann för jämställdhet och ville göra skillnad. Shanna Ruterhill har en bakgrund från den digitala världen med bland annat 10 år i olika ledarroller på Google. Tillsammans tog de nästa stora kliv och startade Women for Leaders. Ett företag som tar fram handlingsinriktade program för att leda förändringen och för att få fram fler kvinnor till toppen.
Vi måste sälja in varandra. Det är inte alltid jättelätt att sälja in sig själv. Och kliva fram och säga så här, jag skulle gärna vilja och jag borde och sådär. Men det är ganska enkelt att sälja in sin bästis eller sin allra bästa kollega.
Lisa Lindström är vd för Dobermann, den prisbelönta design- och innovationsbyrån som utsetts till Sveriges bästa arbetsplats. Hon är känd för sina oortodoxa innovationsmetoder och inspirerar i sitt sätt att leda och förändra. Dessutom sitter hon i flera styrelser och är flitigt anlitad som talare på konferenser världen över. Det här är ett samtal om ledarskap, kompetens och om hur krokiga vägar kan leda en precis dit man ska vara. Och såklart Lisas tankar om att våga lita på och tycka om sig själv så som man är. Jag som programledare heter Eva Ekedal och innan vi startar så vill jag tacka min samarbetspartner Fackförbundet Unionen som gör det möjligt att sända Karriärpodden. En podd med kvinnliga ledare och förebilder. Nu kör vi! Lisa Lindström, välkommen till Karriärpodden.
Tack!
Äntligen är du här.
Aha, vad härligt att vara här.
Efter flera år som jag bara har faktiskt försökt få hit dig. Och nu är du här.
Ja, jag visste ju inte det. Nej. Men nu är jag här.
Nu är du här. Mm. Och just hemkommen från Kanada och USA. Och du är ju verkligen mycket ute och reser.
Mm.
Och när vi såg senast, då var det i New York.
Det var det.
Det var jättekul att få vara med på Executive Women Conference.
Mm.
Som jag och Shanna var på. Där du var på scenen.
Mm. Nästan hela tiden kändes det som.
Ja, vi fick verkligen stjäla några minuter med dig i någon paus.
Ja. Ja, men alltså jag är ju sådär. Jag gick på den där konferensen som deltagare för några år sedan. Och kände att den inte var för mig. Och då är jag ju ganska högljudd. när jag inte tycker att det är tillräckligt nytänkande. Och då lyckades jag väl prata in mig där på något sätt.
Ja, så nu leder du alltihopa.
Ja, lite så blev det.
Men så bra. Det var otroligt, vad ska jag säga, både
roligt, givande och också härligt att se dig på scenen eftersom jag visste att du skulle komma hit sen. Mm. Så jag tänkte feedbacka lite. Nej,
ja, men det får du gärna göra. Det får du gärna göra.
Nej, jag har bara bra saker att säga. Du är grym verkligen. Men nu vet jag att du var i Kanada också.
Mm.
Berätta, vad gjorde du där?
Ja, men det finns en helt fantastisk konferens som heter C2. Det står för Commerce Creativity. Alltså affär och kreativitet. Som nog är egentligen allt jag sysslar med och håller på med. Så att den var verkligen helt fantastisk. Och den är delägd av Cirque du Soleil. Och det känner man. Så att den är fantastiskt väldesignad. De har en massa olika sätt för människor att mötas på. Jag tror att alla konferenser idag försöker att skapa mötesplatser. Men de här har verkligen lyckats. Jag träffade så många människor som jag aldrig trodde att jag skulle möta. Bara genom hur hela känslan, attityden, designen på själva rummet.
Mm.
Och det var, så det var helt fantastiskt. Jag var där som talare. Och pratade egentligen om ledarskap och göra skillnad. Men utöver det så blev det fantastiskt många möten. Och en sak som hände var att jag stod i kaffekön.
Mm.
Och prata med någon.
Mm.
Ni vet vad man gör. Och då är det en annan tjej som liksom knackar mig på axeln och sa så här: pratade ni nu om kvinnliga grundare? Jag sa ja. Det vill jag prata med dig om. Och så har man en liten namnlappen är liksom som en interaktiv. Den heter Klick. Så att då klickar hon med mig. Då har vi kopplat ihop oss.
Ah, så det är så det går ut
det,
på.
Det är så det går ut på. Och så sa hon så här, kan vi ses imorgon? Ja, säger jag. Och säger klockan 11. Och så tänker jag att vi ska prata om liksom, kvinnliga grundare klockan 11. Och när jag kommer till den här platsen där vi skulle dricka kaffe, som jag då tror. Då kommer det 15 unga tjejer.
Okej, som hon hade tagit med sig då?
Som hon ledde ett initiativ. För tydligen i Kanada så har man bestämt sig för att man vill dubbla antalet kvinnliga grundare på 10 år.
Mm.
Och då har det här gänget skapats och så heter de We Initiative. Och så blev det en improviserad live-workshop.
Nej, vad härligt. Men gud, vad grymma de är i Kanada.
Ja, men alltså helt. Och det är så här, aktivitetsbetonat. Vi gör saker, vi pratar inte bara. De här liksom 15 tjejerna kom då ifrån, allt ifrån att de själva var entreprenörer till att några var forskare. Men alla ganska unga då, till att några jobbade liksom med kommunikation. Så. Och vi hade en stund som blev otroligt meningsfull, tror jag, för oss alla. Och som handlade ganska mycket om så här, hur kan vi gå ganska fort från ord till handling?
Få det att hända?
Ja.
Mm. Vad gav det dig för något då?
Först väldigt mycket glädje. Att de var så nyfikna och glada och uppskattade så mycket att vi hade den där stunden tillsammans. Jag tror att det också gav mig känslan av att så här, på 30 minuter så kan jag bidra med mina erfarenheter av att ha drivit bolag i 20 år. Och jag kände att det uppskattades. Och jag tror att det också gav mig någon form av liksom tillfredsställelse i att det är på gång nu, eller jag vet inte vad man ska säga, men att så här, det är något som håller på att hända kring kvinnors möjligheter att äga och driva bolag.
Mm. Visst är det så, det är ett movement.
Det är något.
Men vad roligt att höra. Men vad ställde de för frågor till dig då?
Nej men de frågade egentligen så här: vi gör en designprocess och vi har tagit reda på vad kvinnor behöver, och de var oerhört gedigna och metodiska. Och så sa jag så här: ja, men om ni vill så kan jag berätta för er 5 saker som jag har tänkt på den senaste tiden. Och då gjorde vi det. Och det, min första sak som jag också tänker ganska mycket på när man är på den här typen av konferenser eller att jag sitter i den här podden.
Mm.
Det är vikten av att säga ja.
Mm.
Om du frågar mig om jag kan vara med i en podd, då är det inte mitt ansvar att tänka på om jag är rätt person. För det är du som har ansvaret att du har frågat mig.
Mm.
Mitt ansvar är att säga ja.
Det har jag ju tyckt då länge. Mm.
men många av de här tjejerna, de svarar så här: men jag tänker att jag inte är redo. Och då tänker jag, så fort du får frågan, är du redo? Så det är liksom den första. Så fort du får frågan så är det ditt ansvar att säga ja. Och om du tänker att du gör det för dina systrars skull, om du tänker att du gör det för alla våra mammor som har skapat förutsättningar för att vi ens ska kunna få frågan. Och inte tänker så mycket att det handlar om dig och din prestation. Utan du gör det för en rörelses skull. Då blir det inte så mycket prestation.
Nej, just det. På individnivå.
Ja. Och den andra saken som jag sa till dem, det var att det är jätteviktigt att vara expert. Att när du får frågan om att delta i något sammanhang så kan du ofta få som kvinna få frågan om du kan vara moderator. Men då är det viktigt att du faktiskt är expert.
Mm.
Och det här var den man som lärde mig. För jag fick frågan om jag kunde vara moderator på Ingenjörsvetenskapsakademin någon gång. Jag tänkte, kul! Gärna, där har jag aldrig pratat.
Mm.
Och då ringde en väldigt framgångsrik man till mig. Och så sa han, du Lisa Lindström, jag gillar inte det att du ska vara moderator på IVA. Och jag, va? Gör du inte? Nej. Därför att sådana som jag, vi räknar då bort sådana som dig. Jag tycker att du alltid ska vara expert. Klokt råd.
Väldigt klokt.
Hade jag aldrig tänkt på.
Nej.
Och när han då liksom nästan tar sig an den här liksom manliga vd-possen och svarar. Jag tycker det var så schysst gjort faktiskt.
Ja.
Så att vara expert är jätteviktigt. Den tredje saken är att vi måste sälja in varandra. Det är inte alltid jättelätt att sälja in sig själv. Och kliva fram och säga så här, jag skulle gärna vilja och jag borde och sådär. Men det är ganska enkelt att sälja in sin bästis eller sin allra bästa kollega.
Mm.
Så att jag uppmanar de här tjejerna att gå ut i världen och prata gott om
dem. Sälj in varandra.
Sälj in varandra och gör det gärna lite amerikanskt.
Mm.
Vi har inte riktigt tid att kindpussas och liksom, vi ska lära känna varandra. Utan så här, det här är X som är bäst på det här och därför ska du anlita henne till det här.
Mm.
Det tror jag är liksom banar väg väldigt mycket. Och det har jag lärt mig också från USA. Den fjärde saken som jag sa, den kommer faktiskt ifrån New York och jag vet inte om du tänkte på det. Mm. Men Hope som var med i den här investeringspanelen.
Just det, det var en väldigt annorlunda investeringspanel. Eller ja. Ni marknadsförde den också som... Vad var det?
The Untraditional Investor.
Precis.
Ja. Och jag gillar henne så mycket, hon är otroligt framgångsrik, både styrelsekvinna, finanskvinna och investerare. Och hon brukar säga att vi kvinnor hjälper gärna varann, men be inte om en kopp kaffe eller om vi kan ta en lunch och bara bolla lite, för det har vi inte tid med, utan be om ett konkret intro. Eller en konkret fråga eller nästan så att du kan spökskriva någonting som du vill att jag skickar vidare till någon i mitt nätverk, då kan jag gärna hjälpa till. Och så där kan jag själv känna att jag önskar att jag kunde ta alla de där luncherna och en kopp kaffe hit och dit och jag kan inte det.
Mm.
Men jag vill ju hjälpa till.
Och då är det bra att veta vad det är man ska hjälpa till med.
Ja.
Och vara kortfattad.
Och vara kortfattad. Och Lisa, känner du den här och kan du öppna dörren till det här? Mm. Eller hur skulle du göra just den här specifika frågan? Eller kan du dela med dig av det här? Ja, det kan jag.
Mm.
Väldigt specifikt går det bra.
Men du, det där var ju superbra råd. Vad hände med dig då när du mötte de här unga kvinnorna på det här sättet?
Men jag blir bara så inspirerad när jag tänker att det här är kvinnor som för det första kommer att leda en massa framgångsrika verksamheter. Och för det andra kommer se till att det kommer få andra fler kvinnor som kommer driva en massa framgångsrika verksamheter.
Mm.
Det är hur coolt som helst. Och jag måste också berätta om en annan tjej som jag träffade. Första kvällen så råkade jag hamna bredvid en otroligt intensiv 15-årig tjej som heter Isabella. Och... hon säger så här, jag kommer bli nästa kvinnliga Elon Musk. Och jag tror henne. Så utöver att hon går i skolan så går hon en slags forskarinitiativ. Där hon just nu håller titta på hur man kan framställa syntetiskt kött. Och har nördat ner sig så mycket i det här så att hon liksom framställer egna bakterier. Av sitt badkar.
15 år.
Och har blivit inbjuden till den här konferensen för att titta på scen. Och man känner så här... ja, men det här är så hoppfullt.
Så här, det finns hopp om
det. Det finns hopp, liksom. Ja. Och jag är hopkopplad med henne nu. Och
ja. Släpp loss krafterna, ja. Är det man känner.
Ja.
Ja, coolt. Vilken härlig start det blev på Karriärpodden. De här tipsen brukar man ju liksom komma på slutet i min podd. Men det var jättebra att vi fick i oss det här på en gång.
Ja, jag gillar att flippa perspektiv.
Exakt. Nu har vi brytit på allting. Ingenting kommer att vara som vanligt i Karriärpodden. För nu är Lisa Lindström här.
Ja.
Och då är det så här att jag tänker också att vi ska prata om en massa spännande saker som jag vill prata med dig om. Mm. Men innan vi gör det så behöver vi ha lite koll faktiskt på vem är du? Och kan vi göra någon form av shortcut här utan att gå igenom hela ditt fantastiska CV?
Jag är Lisa. Jag föddes till en väldigt självklar person. Jag är mamma till två barn. Och lever tillsammans med dem och min man i Axelsberg.
Mm.
Jag har sedan 20 år tillbaka drivit ett litet designkollektiv som vi kallar Dobermann. Och jag säger kollektiv idag för att jag tycker koncernbolag är typ det tråkigaste ordet. Om jag skulle behöva säga att jag är vd för ett koncernbolag, låter skittråkigt. Men jag är vd för ett knippebolag som alla heter någonting med Dobermann. En amerikansk designbyrå, en svensk designbyrå och ett investeringsbolag.
Mm.
Utöver det så är jag idag styrelseordförande i Utbildningsradion. Jag är styrelseledamot i Lernia. Och jag är rådgivare till Telia i innovationsfrågor. Jag tror att det är typ de uppdragen.
Typ, jag ska kolla här på din LinkedIn samtidigt.
Jag är också ledamot i insynsrådet för Myndigheten för delaktighet.
Mm. Nämnde du Swedish American Chamber?
Nej, och det är, just det. Och där har jag också precis nyligen blivit invald i styrelsen för Svenska Amerikanska Handelskammaren.
Ja, men, wow, säger man ju då. Men hur har den här resan gått till då?
Ja, men...
Mölndal?
Ja, men från Mölndal. Jag ville ju jobba i skolan när jag var liten. Jag vill kanske det delvis fortfarande. Jag brinner otroligt mycket för utbildning. Så det är lite konstigt hur det kommer sig att jag då som skulle bli rektor som var min första tanke.
Det var så, det var det du drömde om?
Ja, jag har ju då, eftersom jag sa det här med att jag har alltid tagit allt ganska självklart, så tyckte jag det var självklart att jag skulle få vara med och tycka om hur skolan drevs. Så lärare räckte liksom inte riktigt, utan jag ville ju bli rektor. Och någonstans tror jag i högstadiet så tog jag faktiskt en sväng förbi och ville bli musikterapeut. För jag hade träffat några musikterapeuter som jobbade med barn. Och barn som hade svårt att kommunicera på ett verbalt vis. Men kunde kommunicera med hjälp av musik.
Mm.
Och tyckte att det måste ju vara jordens drömyrke. Så. Jag var otålig redan då. Och när jag läste på att först skulle man läsa 5 år på musikhögskolan. Och sen 5 år till psykolog.
Mm.
Då kände jag att jag inte riktigt hade det tålamodet faktiskt.
Mm.
Och sen så har jag också tänkt på... Så logoped låg där någonstans. Direkt efter gymnasiet så åkte jag och pluggade på folkhögskola. I Burträsk.
Ja,
det var för att det var den enda folkhögskolan i teater jag kom in på. Ja, det var inte. Alltså de flesta teaterfolkhögskolorna hade ganska hög ambition. Och jag hade väl bara någon idé om att jag ville i alla fall bara testa ut det där med om teater kunde vara någonting. Det var det inte. Det har något med tålamodet där igen. Att jag insåg att så här, det som jag trodde att teater var skulle ta ganska lång tid. Och det kallet hade jag inte.
Okej, så allting som tar lite för liksom lång tid innan man kommer till målet är inte rätt för dig?
Nej, i alla fall inte då. jag är väldigt nära görandet. Så jag har väldigt svårt att saker ska behöva den här ledtiden, tror jag. Jag har inte riktigt den i kroppen. Så då börjar jag, och då hände faktiskt en väldigt intressant sak. För att som jag kan gilla vårt samhälle ibland. För då kom jag hem en termin och hade inget att göra. Och ville testa massa olika jobb. Och det kunde man inte bara göra om man inte skrev in sig som arbetslös. Så då skrev jag in mig som arbetslös, för då kunde man göra praktik på en massa olika ställen. Så då gjorde jag praktik på sjukgymnastik för barn. Det är någonting tillbaka här med musikterapin och barn.
Du hade inte släppt det där riktigt då?
Nej. Och gjorde några månader där. Tyckte att det var helt fantastiskt. Men skulle ju absolut inte hålla på med sjukgymnastik. Utan det var liksom den här, hur kan man få tag på barns förmågor och använda den friska delen. Om du till exempel har två brutna ben så kan du kasta upp en ballong. Och så här.
Mm.
Och så träffade jag någon person som jag gillade, som just då jobbade på en folkhögskola i Ljungskile, som höll på med media. Jag tänkte, det vill jag prova. Så jag har testat mycket, sökte in på den här folkhögskolan, insåg att det var en journalistlinje. Och tänkte så här, då kan man påverka mycket som journalist. Och så förstod jag att det också var ett hantverk där man liksom först skulle sitta på någon lokalblaska någonstans och följa liksom, du vet, vad polisen har gjort det senaste dygnet. Och dessutom så var jag inget bra på att skriva. Så det gjorde jag inte heller då.
Nej, du fullföljde aldrig den eller?
Nej, alltså det var när jag gick på folkhögskola som jag blev sjuk.
Ja.
Så att jag hamnade egentligen på sjukhus när jag gick på folkhögskolan. Och det var att jag hade ett kroniskt smärttillstånd. Som man sen fick reda på att det berodde på en nervskada.
Mm.
Och då trodde jag hela tiden att jag skulle komma tillbaka till den här folkhögskolan. Så att varje vecka så räknade jag så här. Ja, nu kan jag ta igen den här på sommarlovet. Och så gick en vecka till. Ja, den kan jag ta igen på sommarlovet. Till slut hade det gått 10 veckor. Då drabbades jag av någon slags insikt om att här, nu kommer inte jag kunna ta igen den här terminen på sommarlovet. Nu kanske jag måste avsluta den här utbildningen.
Mm.
Och så gjorde jag det.
Så gjorde du det.
Mm.
Du Lisa, den här perioden då. Som jag känner till. Och som en del andra som har lyssnat på dig i andra poddar och så. Kanske har hört talas om. Men du har ett lite speciellt förhållande till det här. När vi ska prata om det här eller prata om det inte.
Ja.
Men berätta.
Nej, men jag eftersom jag nu går då och är frisk så kan man ju då förstå att det gick bra. Och
men du då, satt i rullstol.
Jag satt i rullstol. Och varför jag har valt historiskt sett att kanske inte berätta om det. Det var att när jag väl blev frisk så var det så viktigt för mig att visa för mig själv att jag hade andra kvaliteter. Och att få lov att få utlopp för dem och få erkännande för dem. Och inte vara den här sjuka personen eller handikappade personen som jag då hade varit i 5 år. För det jag tror att man, om man inte har varit det, så är det väldigt, väldigt svårt att förstå att det är ett helt annat universum.
Mm.
Där det råder helt andra spelregler. Och i det universumet så är din identitet egentligen helt och hållet i tillstånd. Så det handlar, du pratar med varenda person du möter, oavsett om det är färdtjänst eller om det är hemtjänst eller om det är försäkringskassan eller om det är sjukgymnasten, arbetsterapeuten, alla de här som du då, som är din vardag, allting handlar om hur du mår.
Mm.
Och när jag då väl blev frisk ifrån det, då ville jag ju bygga min identitet kring allt annat än hur jag mådde. Så därför så har jag varit lite avvaktande ibland huruvida jag ska prata om det. För att jag skulle inte vilja att det var hela min identitet.
Nej. Det här, jag vet inte, den här sägningen som vi som har varit kroniskt sjuka eller är, du är inte din sjukdom. Den tycker jag är ganska bra, för det är precis det du säger nu. Det är liksom, man är ju så mycket mer. Men under den där, när det är som värst, då är man ju liksom behandlad som om man är sin sjukdom.
Ja, och jag skulle nog säga att jag bara var det.
Mm.
Det här var ju mina år mellan 20 och 25.
Oh.
Och allt jag gjorde, det var att sitta i en lägenhet i Mölndal. Och ägna mina dagar åt att de skulle gå över så fort som möjligt.
Mm.
Så. Jag har tittat vansinniga mängder på Oprah.
Åh, det har jag med. Hon är min idol.
Ja, det, ja, men så. Och det här var också precis i början av internet. Så att det var inte så där som man idag skulle kunna liksom bara förlora sig i en, liksom en massa fantastiskt innehåll. Det fanns liksom inte, utan det var ju linjär tv. Jag kunde mejla. Och sen var ju mycket av liksom min vardag bestod just av att så här försöka tänka ut hur jag skulle liksom komma ur den där rullstolen.
Ja, vilket också du gjorde. Och hur, när du tänker på det nu, ja, vad var det som var det förlösande?
Ett samarbete mellan en massa olika personer i vården som inte gav upp. Vård är inte en vetenskap. Hälsa är inte svart eller vitt. Jag tror att så här, vi som uppväxta på 70-talet tror att så här, antingen så har du en sjukdom du kan bli botad ifrån eller så är det inte så, och så är det så svartvitt. Jag har ju då den hårda vägen lärt mig att det är aldrig svartvitt. Det är hela tiden hypoteser, och det skulle kunna vara så att den här behandlingen funkar eller den här behandlingen funkar. Man testar sig fram. Ibland är det någon som ger upp. Ibland var det jag som gav upp. Ibland var det någon läkare som gav upp. Jag har ju liksom provat otroligt nytänkande behandling. Jag har haft elektroder inopererat i ryggmärgen. De kom liksom ut så här på sidan. Och människor vågade inte ta i mig för att de hade inte varit med om den behandlingen innan. Så att vi kommer få stötar, och så ligger jag där. Ja, men jag då? Jag ligger här med elektroderna utanför kroppen. Så att jag skulle vilja säga så här, att det som ledde till att jag idag kan gå var en kombination av min egen vilja, min frustration över att jag var en sån som går. Det var min självbild, men också att bo i ett land där man blir satsad på.
Ja, för det gjorde, men du var tvungen att jobba själv med det här.
Ja, både jag och liksom min familj och människor runt omkring mig, vi kämpade på.
Gud vad härligt ändå. Ja. Och alltså, av den anledningen så tycker jag att det är bra att du ändå berättar om det.
Ja, men och ibland då så när jag har berättat om det så får jag frågan, skulle du kunna ge mig tips och hur ska jag göra? Och då vill jag säga att jag är inte medicinsk expert. Jag vet inte vad som exakt, vad andra har för syndrom eller vad som skulle kunna funka för någon annan. Det jag vet är att fortsätt att kämpa, och om du har någon nära dig som du tror skulle kunna ha det bättre, så behöver man kämpa för den.
Men du, det hände ju saker som också ledde dig vidare på din karriär under den här perioden.
Ja, men det är faktiskt lite roligt då.
För ja, den måste
då,
vi.
Alltså, så här, ja, men det kan man faktiskt skratta lite åt. Men då, jag var ju liksom då en så kallad utanför systemet. Jag var faktiskt förtidspensionär.
Vid 25.
Det är rätt förfärligt tanke. Jag har väldigt svårt att ens känna att det var så. Men då vid den här tidpunkten så på Arbetsmarknadsinstitutet, som idag då är Lernia, där jag sitter i styrelsen, finns en koppling till varför jag kanske sitter där. Så hade man olika projekt för att man inte skulle vara sysslolös. Och ett av de här projekten var att man tänkte att vi som sitter i rullstol, vi kunde i alla fall röra händerna, så jag skulle lära mig att koda. Så jag satt i ett initiativ med andra människor i rullstol och lärde mig att koda hemsidor. Och det är ju liksom snubblande nära vad jag jobbar med idag.
Verkligen.
Så att det är väl en helt otrolig bakgrund egentligen. Och jag satt och kodade bingosidor och tyckte att det var helt förfärligt meningslöst. Faktiskt. För det var ju verkligen en skyddad verkstad. Vi satt inne på en särskola. Och det är ju ganska långt ifrån den bilden av vad jag trodde att jag skulle hålla på med, eftersom du har hört att jag då tänkte att jag skulle förändra världen på lite olika sätt. Och där satt jag och kodade bingosidor. Men vad det gjorde var ju att när jag väl kunde börja gå igen och blev vad jag då kallar frisk, då fick jag ju jobb som kodare med en gång.
Det gav ju mig
värsta skjutsen in i yrkeslivet. Så då började jag jobba på ett företag som heter Bionet.
Mm.
Som gjorde ett av Sveriges första, det är ett väldigt, väldigt tidigt e-handelsbolag. Som sålde nedladdningsbar programvara kanske 5-7 år före iTunes.
Oh, okej, okay. Och där satt du.
Och där satt jag och kodade hemsidor.
Vad häftigt, och det var där det började. Men när föddes Dobermann och hur gick det?
Ja, och sen så emellan då Bionet och Dobermann så gick jag på en skola som heter Hyper Island.
Just det.
Som hade grundats av min klasskamrat David. Och som jag tänkte, för jag och David stod på barrikaderna på gymnasiet och skulle förändra skolan. Så då tänkte jag att om David har startat en skola, då är det en pedagogik som jag kommer älska. Och Hyper Island var ju då en av Sveriges första yrkeshögskolor.
Mm.
Så att då gick jag där och fortsatte. Eller ja, så här, jag trodde nog att jag skulle koda då, eftersom jag trodde att det var det jag kunde. Men det tog mig tre veckor.
Skulle bli världens bästa kodare.
Ja, men det tog mig 3 veckor att inse att jag är projektledare. Jag är en som driver projekt.
Mm.
Så då gick jag på, och efter Hyper Island så skulle jag faktiskt till New York. För det var där jag hade gjort min praktik. Men samma David lockade ju mig då till att stanna kvar i Karlskrona och börja jobba för ett företag som då också heter Dobermann. Som han hade grundat tillsammans med några andra. Och då började jag där. Jobbade 4 månader och skulle starta ett helt nytt affärsområde på Europolitan. En telekomoperatör.
Just det, som fanns då.
Ja. Mm. Och jag hade ju bilden av att stora bolag var jätteframgångsrika för att de var så, alltså de skulle vara min förebild på ledarskap och processer och sånt där. Och efter 4 månader så satte jag mig ner med David och sa, jag kan inte jobba där. Varför då, säger han. Nej, men det är helt dysfunktionellt. Vi bara sitter och har möten och pratar om hur vi ska jobba. Vi jobbar ju inte här.
Nej. Gör ju ingenting.
Här kanske otåligheten kom tillbaka. Nej, det är förfärligt, sa jag. Det är helt dysfunktionellt. Och då sa David, ja du, men då kan väl du ta och sluta. Och då gjorde jag det. Så då slutade jag.
Okej.
Åkte och jobbade 5 månader för en startup i London. Den gick omkull. Ungefär samma dag så ringde David och sa han, ja, men nu gillade du inte Karlskrona och det där. Men vill du starta Dobermann Stockholms kontor? Ja, sa jag.
Mm.
Det vill jag gärna göra. Så är liksom
så är storyn.
Storyn till hur jag kom in på Dobermann. Och sen dröjde det inte så jättelänge. Så frågade David mig, du, det går ju bra det här. Sa han, ja. Vill du vara vice vd? Ja, men det låter kul. Och det var jag i en vecka. Och sen började han jobba på Europolitan Vodafone, som det hette då.
Gjorde han det?
Han gjorde det. Och sen dess är jag vd.
Du, jag tänker på det här med dig själv då. I liksom, som vd för det här bolaget i så många år. Och styrelsekvinna. Finns det några händelser som har varit tongivande för dig, för den ledare du är idag?
Men några olika saker som jag tror har påverkat mig. Dels det här med att ta sig an uppdraget att vara Sveriges bästa arbetsplats och att ha som idé att vi ska investera i människor och på det sättet så kommer vi att skapa bäst kvalitet och vara lönsamma. Som är, vi har en triangel, kvalitet, lönsamhet, välmående. Det är inte alltid jätteenkelt att sätta den rubriken på sig själv och den förväntan på sig själv. Så att jag tror att ungefär för 10 år sedan så var det ganska, upplevde jag att jag hade ganska stor press på mig själv. Och jag kände någonstans så här, aha, nu har det blivit världens bästa arbetsplats för alla andra. Men inte för mig.
För dig själv.
Det var en sån där jätteavgörande, när jag bara sa den meningen till mig själv. Mm. Det var nästan sorgligt så. Mm. Ah, oj då. Det här var ju inte så bra. Nej. Och då blir det här blir inte heller så trovärdigt då. För mig har det alltid varit viktigt att det finns liksom, just det här att jag säger att vi alltid har testat på oss själva. Ja, men det måste ju också vara bra för mig, annars så håller ju inte den här tesen.
Nej, och så att leva som man lär själv något sätt. Ja.
Så då var jag tvungen att stanna upp. Och verkligen härbärgera den tanken och känslan ett tag. Och komma på så här, hur skulle det kunna vara bra för mig? Jag hade en otrolig kamp med mig själv om att ha en assistent.
Mm-hmm.
Jag tyckte att det var fult.
Mm-hmm.
Jag tyckte att man så här, ni vet, bra kvinna reder sig själv och så. Så det satt otroligt hårt inne i mig. Och sen när jag bara förstod så här, men det är en annan arbetsuppgift. Om jag kan se till att en till person får ett jobb och att den personen har arbetsuppgifter som faktiskt jag inte behöver göra, så jag kan göra andra arbetsuppgifter som är mer lämpade för mig. Ja, det var inte så tokigt. Och så försonades jag med det. Och liksom ett gäng sådana saker. Det skulle jag nog säga så här. Det var en väldigt viktig bara poäng som trillade ner.
Mm.
En annan viktig sak som jag lärde mig, det var jag satt i styrelsen för Avanza. Och kom ju in där, upplevde jag då som en väldigt udda fågel. Som den här liksom kreativa, otraditionella, digitala, inte så finanskunniga personen. Och fick ändå ta emot känslan av att, och det är just det som är bra här.
Okej, de tog emot dig på...
Ja, att jag måste ställa de där extra frågorna för att jag inte förstår. Var ju faktiskt hjälpsamt för hela styrelsen. Det här är också direkt efter HQ-krisen.
Ah, okay.
Så att det här med whistleblower och att vi faktiskt vrider och vänder på frågorna och inte bara köper varandras briljanta resonemang, utan att man faktiskt säger stopp där. Det här förstår jag inte. Och att i det läget vara den personen ganska ofta. Och att identifiera sig med att så här, ja, och det kanske är min roll här.
Mm.
Och det är också bra. Sen hade jag ju liksom andra delar som jag kunde bättre än de andra. Liksom, hur ska... Är det här den bästa plattformen för att driva liksom en digital blank? Eller hur jobbar vi med kundupplevelser? Sånt som också är jätteviktigt.
Ja.
Men det var som att jag gjorde upp lite grann med ett samhälle som är väldigt stereotypt uppbyggt på att sitter du i en bankstyrelse så har du gått Handels, troligtvis. Är du vd för ett digitalt bolag, ja men då har du gått Handels eller KTH. Och att helt enkelt bara göra upp med det och säga så här, vad synd att vi inte tar tillvara på all talang och att det kanske bidrar ännu mer till bolagsutveckling om vi på riktigt inför mångfald och då inte bara mångfald i form av etnicitet och kön utan också social bakgrund, utbildning, vad vi tror på, vad vi brinner för, hur vår uppväxt ser ut, hur gamla vi är.
Verkligen.
Så det är också en sån här tongivande upplevelse som jag är tacksam för att jag har fått vara med om. Och en tredje del har faktiskt kanske, man skulle kunna koppla an den faktiskt också till en besläktad punkt, därför att vid ett tillfälle så fick Dobermann frågan om att jobba väldigt högt upp i organisationen för en bank. Och då frågade jag både Avanza och den här nya banken om det var problematiskt att jag satt i styrelsen.
Ja.
Nej, det var det inte. Och då kände jag i min kropp att det var det.
Ah.
Så här kommer en tredje insikt om att Det spelar ingen roll vad världen utanför tycker och tänker och vad man säger rent juridiskt eller kulturellt. Affärsetik bor i en själv.
Mm.
Och jag kände i mig själv att jag ska inte sitta på de här två stolarna. Trots att båda de här bolagen tycker att det är helt okej. Så då valde jag säga upp Avanza.
Mm.
Trots att det var ett bolag som jag tycker jättemycket om. Och så.
Mm.
Och den att hitta den tonen hela tiden. Oavsett vad alla andra projicerar på dig. Eller vad de vill. Eller smickrande fråga dig om att göra. Så är det i slutet.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Av dagen, du själv och din egen etik och vart du befinner dig någonstans som avgör.
När man tittar på din karriär så här långt, så vad är det för, vi pratar ju alltid om det i Karriärpodden och jag börjar känna mig lite som en papegoja, men jag säger den frågan ändå nu. vi pratar ju om toppar och dalar liksom. Vad är det som har varit dalarna?
Mm.
Det där låter som det var någon grej som du gick in i där för 10 år sedan när du började analysera att inte du var lycklig. Men finns det andra liksom punkter som har varit tuffa?
Jag har några gånger gjort i en sån här delaktighetskultur där det då är extra krävande med pedagogik. Och extra krävande hur du inkluderar människor. Så har jag några gånger gjort ett par riktigt rejäla dikeskörningar i. Vad heter det när man gör promotions? Alltså när man. Karriärlyft.
Befordran.
Befordran.
Mm. Mm.
Några riktigt dåliga processer kring det. Och det kanske inte låter som, är det verkligen en dal? Ja. För känslan av att inte ha respekterat några personer på djupet. Utan ha gått lite för ytligt fram. Eller ha varit lite för fort. Det är inget bra.
Nej, okej.
Så några sådana där fuck-ups, verkligen. Som har sårat människor. Det har tagit på mig. Att inte ha kunnat vara ordentligt förankrad och bottna i liksom hur... Jag kan fortfarande kanske stå för själva beslutet, men inte hur beslutet kom fram. Det tycker jag har varit besvärligt. Jag tycker att det kan ha varit besvärligt för att jag vill så himla mycket. Och när man vill så mycket och ibland tar saker väldigt bokstavligt. Ibland gör jag ju verkligen det. Så när jag hade dragit på mig 7 styrelseuppdrag på raken för att jag bara var förbannad på att det gick någon myt på stan att kvinnor inte säger ja. Mm. Så jag bara tog på mig det helt själv. Men då säger jag ja till allt, tydligen. det var ju inte så himla begåvat. Så helt plötsligt så sitter jag ju där då med 7 styrelseuppdrag och drev väl 2 bolag själv. Det var ju en så kallad dal på det sättet att så här på pappret såg väldigt jätteframgångsrikt ut. Men det kan ju väl bli för mycket. I form av att så här ens mekaniskt räcka till.
Räcka till. Men det kom du på sen.
Det kom jag på.
Smärtsamt.
Ja, väldigt smärtsamt. Mm. Och då har jag ju liksom någon förmåga att när jag kommer på det, då kommer jag ju på det ganska drastiskt. Och så kommer jag också på, för då kommer den där tonen igen. Mm. Så bara, fast Lisa, du ska ju absolut inte sitta i styrelser och jobba. Du ska ju leda styrelser. Mm. Så då nästan rakt av på ett bräde så sa jag till mig själv, jag ska vara styrelseordförande om det ska vara något, annars...
Får det vara?
Får det vara. Så att alla de där gångerna, du vet, man har de här samtalen om, men vad har varit det som har varit riktigt jobbigt? Så har jag ju, jag nog... lite för mycket problemlösare eller entreprenörer eller vad vi nu vill kalla det för. Så att alla de delarna när det har skavt ordentligt har ju sen blivit till någon förändring som har gjort livet ännu bättre.
Mm. Men är det inte nästan alltid så?
Jo, jag tror det. Så att ibland kan jag ha svårt att hitta dem här, när har det varit riktigt mörkt. För att det har också varit stimulans för att skapa något nytt eller göra på något nytt sätt eller så här kan vi inte ha det, eller om jag tycker att en styrelse är förbannat ytlig, då kan man ju rita till och sen blev det helt bra. Så
kan du minnas hur det var precis i början när du började sitta i styrelser?
Ja, men mitt första styrelsemöte, då var jag vd för Dobermann ju, och hade ju aldrig reflekterat över hur ett styrelsemöte går till. Utan jag hade fått lite mappar där av David från hans förra styrelsemöten. Och så hade jag väl gjort någon så kallad vd-rapport. Och så kom jag in i ett rum med 5 män. Alla i samma ålder. Alla jobbade på Europolitan. Alla satt i liksom ledningsgruppen på Europolitan. Och så kom jag in där. Och det första som jag möts av var deras syn på mig, att här kommer in en tjej. Och jag hade aldrig tänkt den. Och aldrig i mitt... Då var jag 27. Jag hade aldrig känt den känslan innan. Att någon kunde tänka så mycket att jag var en tjej. Så att jag kände det bokstavligt i min kropp. Och dessutom är de ung. Hörde jag nästan att de tänkte. Varpå jag liksom på något sätt bara luta mig fram. Och bli så fruktansvärt kompetent.
Så det liksom föddes i
det
den
bara
här...
föddes i den känslan av att här, ni ser mig nu som någon som inte jag ser mig som. Här ska jag minsann visa er att jag kan det här. Och jag kunde ju det också. Mm. Jag kunde...
Du fick någon urkraft
där. Ja, jag fick någon urkraft som bara liksom... Nu ska ni få se att det ni tror om mig. Och då blir jag sådär ansvarstagande igen från liksom... Jag tänker inte så mycket att det handlar om mig, utan jag ska visa för alla kvinnors skull att så här kan det vara. Och så är det ju liksom, jag har ju en väldigt otraditionell ledarstil även när jag leder styrelsemöten. Vi jobbar med relationsbygge och vi...
De tycker det är fantastiskt roligt i den styrelsen. Vilken är det nu? Det är
alltså utbildningsradion.
Utbildningsradion.
Jag tror att de tycker att det både är roligt och utmanande. Ja. Jag har höga förväntningar på att när man jobbar i en styrelse så ska man bidra. Mm. Och då, Men för att skapa ett klimat där man kan bidra så måste jag jobba lite med det klimatet.
Mm.
Jag tycker att ett styrelseordförande jobb i allra högsta grad är att leda ett team. Och
det är inte alla styrelser som fungerar på det sättet. Eller?
Nej.
En av de problem som jag också har ringat in. Att man gör inte som man borde göra när man ska lösa komplexa uppgifter tillsammans. Eftersom det bygger på att man skapar tillit i gruppen först och bygger på öppenhet. Och
ja, ja. Nej, men för att det ska kunna bli friktion. Jag tror ju att bra beslut kommer sig av att vi tycker olika.
Ja.
Den friktionen uppstår inte per definition av sig självt.
Nej.
Och traditionellt så har det blivit så, kan jag tycka i vissa styrelser, att då den som har mest erfarenhet i rummet bjuder på mest friktion.
Mm.
Och det tycker jag är att inte utnyttja den valberedningen som liksom har satt samman någon klok sammansättning av mångfald i någon styrelse. Så att, nej. Jag tror att vi har mycket att jobba på i styrelserummet.
Det har vi. Du, jag tänker att vi ska prata om Lisa som person också. Alltså, för nu är vi inne på dig, på jobbet och vem du är där. Men du är ju en människa som lever ett vanligt liv. Barn och familj och ingen hund vet vi.
Nej,
du
inte, två är, katter har
två
jag.
Två katter. Ja, hur är ditt liv?
Hur är mitt liv? Det är ganska mycket så här, en dag i taget. Och väldigt omfångsrikt på det sättet att, som jag har sagt då, så vill jag ju mycket. Och min vilja tar ju sig mycket uttryck i engagemang som är jobbrelaterade. Jag hade nog kunnat vara lika mycket en föreningsmänniska. Mm. Så, nu är jag inte det. Men det hade kunnat lika gärna ta sig liksom uttryck i någon form av så här skapande vilja för att liksom få till mycket saker. Så ibland blir jag så provocerad av såna här kolumner i affärsmagasin eller affärstidningar där man liksom ska skriva sina hobbies.
Mm.
Ja, nej, jag har inga hobbies. Jag är mamma. Och jag är bolagsbyggare. Och jag gör en massa andra saker. Driver olika konferenser eller vad det nu än kan vara. Jag förstår inte ens hur jag ska hinna med att ha någon hobby.
Nej.
Faktiskt.
Nej.
När jag inte jobbar eller är med mina barn, då vilar jag.
Mm.
Jag hinner inte ens läsa böcker. Mm. Jag lagar inte någon mat. Jag är ingen bullmamma. Jag går inte på yoga. Jag syr inte. Jag fixar inte och donar hemma. Jag vilar.
Vad skönt att höra att du gör för att hinna med allt detta du gör.
Ja, så jag har väldigt lätt att trycka på den här knappen. Så här, nu är det dags att vila.
Mm.
Jag gör en annan sak som jag också har tänkt på när folk frågar mig. Vad mitt självförtroende kommer sig av. Jag ger mig själv feedback varje dag.
Mm.
Små mikrostunder av små belöningar till mig själv. Från mig själv.
Från dig själv. Gud vad härligt. Vad kan de handla om då?
Ja, vad bra det där blev. Och nu var du lite rolig. Eller? Alltså det är ju pyttesmå saker. Mm. Och det där tror jag är liksom. Om det är någon som liksom funderar på att bli vd när man är 27. Och man tror att man ska få en massa bekräftelse och sådär. Det får man inte. Det är ett ganska slitsamt städjobb som mest handlar om att titta på. Leta efter skit i hörnen och plocka fram det och se till att bolaget är helt och rent. Utöver då att man kanske vill någonting som jag vill och driva bolag på ett nytt sätt. Och då kanske det ibland skulle kunna bli en sorg och kännas otacksamt att man inte får bekräftelse. Då har jag lärt mig att jag ger den till mig själv.
Åh, gud vad mycket bra. Det där var typ bästa tipset. Men inte så lätt kanske. Har du kommit på det där allt eftersom? Eller är det någonting som du tror att du har gjort redan
som liten? Nej, det har jag. Nej. Alltså, för det första så är jag född med en jättebra självkänsla.
Mm. Rent genetiskt eller fick du med dig den?
Men jag tror att jag... Om det kan vara en kombination så tror jag att jag på något sätt upplever jag ju att jag föddes lite grundad. Det låter konstigt, men jag upplever liksom att mitt temperament är att vara ganska grundad. Sen är jag uppfostrad av en mamma som inte har värderat mina prestationer. Och därför så har jag liksom lärt mig... vad som är jag på något sätt. Att ha ganska nära till liksom mina konturer på något vis. Och så tror jag just att driva innovation som bara handlar om att leda i ovisshet. Som bara handlar om att ingen vet. Jag vet inte. Våra kunder vet inte. Och då ska jag leda i den här ovissheten. Då måste ju jag ju vara tryggast i rummet. Mm. Ni behöver lita på mig nu att vi ska lösa allt det här svåra. Och tillsammans kommer vi klura ut det. Och då, om jag ska lyckas vara tryggast i rummet, så är nog min lärdom att då måste jag ju på något sätt självreflektera och trygga mig själv på något sätt.
Mm.
Så det är nog år av att träna på det.
Men du sa att mamma var inte den som liksom gav dig positiv feedback hela tiden då, eller?
Jo, men den var inte prestationsinriktad.
Nej.
Det var inte viktigt att få en femma eller en tre eller en fyra, utan jag fick själv värdera. Som jag sa så här, gud vad bra det gick på det här provet idag. Vad bra att du känner så, sa min mamma då.
Mm. Är du uppvuxen bara med mamma?
Ja, mina föräldrar skilde sig när jag var 4,5.
Mm.
Och sen så kom träffade min mamma en ny man som heter Börje. Så jag är ju mer uppväxt med Börje än min egen pappa.
Mm. Och din egen pappa, har någon relation med honom?
Ja.
Mm.
Han bor i Norrland. Vi är väldigt lika.
Uh-huh.
Vi är båda. Jag har ju sjungit i hela min uppväxt och han var musiker innan han blev optiker.
Mm.
Och vi har båda. Det jag har från min pappa är att jag har lätt att lära nytt. Jag har lätt att... Min mamma brukar säga att jag har som klister i hjärnan.
Mm.
Så. Så att om jag liksom öppnar det spelet så det är lätt att få in saker.
Få in grejerna, de fastnar hos dig.
Ja. Och det jag har från min mamma är ju... Utöver då den här självkänslan så är det ju min pedagogiska ådra. Att försöka förklara komplexa saker på ett enkelt sätt. Och det grundar ju sig i någon form av människosyn. Där jag alltid vill vara inkluderande. Att jag tänker att den viktigaste uppgiften som jag har som ledare. Det är ju att se till att alla människor har samma förutsättningar. Att kunna vara med och bidra.
Mm.
Därför att annars så får vi inte tag på all den där kapaciteten som vi har. Inom oss och som finns i varje organisation. Och då, om vi använder ett exkluderande språk eller exkluderande metoder eller tar saker för givna, då tappar man bort jättemycket av det man har.
Den här spontaniteten som du har,
tänkte
jag vi kunde få prata lite grann också. Jag fick ju se dig på scenen här i flera dagar då på den här konferensen.
Ja.
Och det var som sagt var jättehärligt att studera dig då.
Ja.
Och jag, du verkar ju otroligt liksom påläst och så. Men jag förstår också att du är bra på att greppa liksom i stunden.
Det är ju jättehärligt att jag verkar påläst.
Ja, eller hur? Nej, men alltså, vi pratade ju lite om det här innan vi drog igång mickarna också, ska vi säga. Därför att jag känner lite igen med det där med att den där spontaniteten som man också på något sätt räknar med att den bara ska leda en framåt.
Mm.
Är det så för dig att du liksom känner dig trygg i att nej, men jag behöver inte läsa på de här frågorna som jag ska ställa här innan, utan det kommer lösa sig?
Ja, jag har utvecklat en metod för mig själv som är att jag försöker tänka igenom hur det ska kännas. Oavsett om jag leder ett möte eller om jag ska stå på en scen eller om jag ska få människor att samarbeta. Så jag vet vart vi ska och jag vet hur det ska kännas. Och jag har ingen aning om vad jag ska säga. Utan jag litar på att det kommer komma.
Mm.
Så jag öppnar liksom spjällen på något sätt vad gäller innehållet. Men jag är väldigt mån om att jag vet vart vi ska. Så har vi den där investeringspanelen till exempel. Som jag då är det klart att jag har ju varit medveten om att jag vill sätta ihop 4 personer som är otraditionella. Och som representerar olika saker. Jag vet varför de är där. Och jag vet att jag vill att i publiken så ska alla gå därifrån och känna så här. Jaha! Så kan man investera. Jaha! Man behöver inte ha 10 miljoner dollar på banken. Jag kan börja med att bara investera min kompetens. Det har jag tänkt ut. Men vem jag ska fråga, när jag ska fråga, på vilket sätt det är. Det litar jag bara på att det kommer.
Ja, och då gör det det.
Ja, och då gör det. Och jag har ibland tänkt att så här, undra om det kan komma sig av att ha sjungit mycket och jobbat mycket med musik. För då lyssnar du mycket. Och så här, du vill liksom att det ska bli en viss känsla eller ett visst tempo eller... Som du ser, nu börjar jag ju prata jättemycket med mina händer.
Jag ser det. Det liksom.
Så här, jag tar emot det som kommer i det här rummet till mig. Och då börjar det bara hända. Så spontaniteten är ju lite grann som att... Fasen vad konstigt det här kommer låta nu, men nu säger jag det ändå. Men som att vibrera med det som vibrerar i rummet. Och då är exakt vilka ord jag säger är verkligen helt oviktigt i förhållande till hur det känns när jag säger det och vad jag gör med mina ögon, med min kropp. Det är det som spelar någon roll. Ibland får jag frågan så här, men Lisa, hur kan du få liksom en hel ledning på ett av våra största bolag att göra helt nya kreativa saker? Och jag tror att det har bara att göra med min ansats. Det har att göra med hur jag satt i den tonen i det där rummet för att så här, nu ska ni hoppa. Och folk gör det. För att jag ber dem. Så
det är verkligen konst det där. Alltså, och som du illustrerar på ett väldigt bra sätt tycker jag. Och också att det handlar väldigt mycket om att lita på den där. Liksom, alltså, du står inte och tvivlar på dig själv i mitt uppe allt ihopa. Och funderar på om undrar hur det här kommer att gå.
Nej.
Utan du är ju lugn med att det här kommer bli bra.
Jag vet, det var också lugn med. Och om det inte går bra, så gillar jag mig.
Ändå, just det. Då är du
ändå... med? Att det bottnar... Det, alltså så här, om jag skulle ge ett tips till alla er som liksom vill något, så är det så här, börja med att tycka om dig själv.
Mm.
Börja med att, så här, att hitta vad i dig själv som du tycker så mycket om. För det är kvar. Oavsett om det gick lite dåligt på jobbet eller den där presentationen du gjorde gick lite halvkackigt eller den där podden som vi just blev lite rörig. Så här. Och jag gillar mig ändå. Liksom det, vad har man där i slutet av dagen? Och jag tror att det är det som gör att jag vågar ju väldigt mycket. Jag gör ju väldigt radikala saker nästan varje dag på mitt jobb. Och det är för att så här, vad är det värsta som kan hända?
Mm.
Ja, det är att någon säger så här, du, det där blev inte så himla bra.
Men hur jobbar du själv? Är du någon gång självkritisk och liksom, eller tillåter du dig inte att vara det? För det är ju, vi är ju oftast väldigt, väldigt bra på det.
Mm. Jag tycker att det är lite onödigt.
Aha. Men om det skulle inträffa, vad gör du då? Har du något knep för det också?
Ja, då... ja, jag har lite små knep för det. Då brukar jag skicka ett sms till någon kompis. Och så brukar jag fråga så här, hej, vad gör du? Ska vi prata lite? Eller så här, jag gillar dig och så hoppas jag att jag får att jag gillar dig tillbaka. Mm. Alltså jag fiskar lite, mm, kanske. Ja, men sms-knepet. Skicka ett hjärta till någon så får man ett hjärta tillbaka. Jag brukar också sätta mig i bilen och sjunga jättehögt.
Mm. Just det. För att få,
för att få ut liksom... sång är oerhört adrenalinstimulerande. Det är också, jag vet, du vet säkert att det finns ett sånt välmående hormon som heter oxytocin. Mm, mm. Det kan man ju få av liksom beröring, varm, liksom brasa, rött vin, choklad. Mm. Men också av att sjunga. Mm. Och om du inte kan få ta på något av de där andra just där och då. Mm. Så är liksom att sätta på sig, liksom, sätta på en skitbra låt och bara toksjunga kan vara ett sånt sätt. Sen tror jag faktiskt att det är bra att inte må bra. Jag tror att det är jättebra att sörja eller att vara arg. Det är inte farligt att gråta. Människor i min närhet kan bli otroligt påverkade när jag blir ledsen. För att det syns så mycket. Och det känns tydligen så mycket när jag blir ledsen. För att jag visar tydligen det så mycket så att andra blir drabbade. Så att de liksom vill, du vet, jag märker att de vill stänga av. Mm. Oh, nu åkte vi ner i ditt förfärligt
hemska. Men vad då, händer det inte ofta eller?
Bråddjup. Tydligen inte tillräckligt ofta eftersom jag får den där reaktionen. Mm. Och för mig är det så här, men nu är jag bara förbannat ledsen. Och låt mig vara det.
När var du ledsen senast då?
Igår. Då var jag skitledsen.
Så tårarna kom.
Ja. Mm. Och då var jag ledsen över att jag tycker att jag ibland försöker mitt allra, allra, allra bästa. Och så räcker inte det till.
Du, nu ska vi ringa in också ett ämne som jag alltid ställer till mina gäster.
Mm.
Som handlar om det moderna ledarskapet.
Mm.
Och det är ju, jag känner bara så här. Det blir en bra fråga till Lisa. Eller det är faktiskt en rolig fråga till alla också. Om va, alltså frågan är ju så här, vad tror du, om vi tittar i, vågar titta väldigt långt fram, blir ännu viktigare att vi får med oss i ledarskapet. Vad är det moderna ledarskapet i framtiden för dig?
Jag tror att ledare i alla tider har ju haft som uppdrag att lyckas förklara vad är meningen med det vi sysslar med. Alltså vad är vårt purpose?
Mm.
Det kommer att vara allt viktigare. Därför att världen kommer att bli ännu svårare och ännu mer obegriplig och ännu snabbare och ännu mer digitaliserad. Och i det så behöver vi ledare vara ännu bättre på att på riktigt ta kommandot över varför finns vi till. Och som lärare pedagogiskt förklara hur förhåller sig vårt varför till världen utanför.
Mm.
Och där ser jag att ledarrollen i mitt tycke, för det här är vad jag tycker och inte vad jag vet. Att ledare måste agera mer som lärare. Och koppla ihop svåra komplexiteter till begripliga aktiviteter som människor kan agera på. Och där behövs berättelser. Så att jag tror att plocka meningen, att vara pedagog och uttrycka det i begripliga, enkla, inkluderande berättelser som folk kan agera på. Och så skapa förutsättningar för människor att lära.
Mm.
Och skapa förutsättningar för människor att experimentera. Därför att vi går i en värld som blir mindre tvärsäker. Och mer utforskande. Och den där plattformen där människor, jag kallar det att vi har gått in i lärandesamhället. Den plattformen bygger på att vi ledare måste skapa en trygg zon där människor vågar utforska och lära nytt. Där man vågar säga så här, vet du, jag vet inte, men jag tar gärna reda på det. Och det är allt annat än den prestationskulturen som vi har idag. Jag tycker vi har liksom byggt ett helt näringsliv som utgår ifrån att här, vi gör en plan och så är du som allra duktigast om du levererar på den planen och når i mål gärna innan deadline. Fast det är kanske helt fel mål.
Mm.
Så hur skulle vi kunna liksom ha ett modernt ledarskap där du som ledare bygger om din identitet? Det är inte du som vet bäst.
Nej. Du, sen ska du också få en fråga som kommer från min samarbetspartner, Unionen.
Mm.
Och de är inne på lite av det här som du nu pratar om, nämligen kompetensutveckling. Så frågan lyder så här, du har inte fått den här innan utan den kommer nu bara. Vikten av att kompetensutveckla sig har blivit allt viktigare. Vilka är dina bästa tips för att lyckas? Då har du ju lite varit inne på det, men frågan är om vi tänker här och nu. Liksom.
Utifrån ett medarbetarperspektiv?
Ja, för det här kan ju vara så här allmänt.
Ja,
alltså.
Ja utifrån ett medarbetarperspektiv så tänker jag att tro inte att din arbetsgivare kommer att ge dig en färdig plan på vad det är du behöver kunna. Utan du är troligtvis närmast uppgiften, närmast verksamheten, närmast dig själv och din egen lust. Så jag tänker att medarbetare behöver kunna formulera vad man själv tror att man behöver lära sig och sen studsa det mot sin arbetsgivare och säga jag skulle behöva lära mig det här eller jag skulle behöva kunna göra det här. Och det finns en grej som jag har gjort genom åren som jag är själv väldigt förtjust i. Mm. Jag tror inte på, liksom, nu får alla medarbetare en utbildningspott på X kronor och så ska man gå och hitta en kurs för det. Det är ett destinationslärande. Det utgår inte från att människor är olika. Utan som arbetsgivare då så tror jag att om vi har medarbetare som lyckas uttrycka så här, jag behöver lära mig mer om det här. Så om du som arbetsgivare vågar vara kreativ i hur människor då kan välja att lära sig saker. Jag kommer ihåg för några år sedan så hade jag en ung kollega som sa så här, finns ingen kurs för mig. Jag behöver ta med de här 10 böckerna och åka till Mallis, läsa dem och komma tillbaka med ett tänk. Det är kompetensutveckling.
Mm, fine. Mm.
Det fick han.
Mm.
En annan tjej sa så här, jag inser att jag inte kan lära mig något nytt för att jag pratar så mycket. Jag behöver åka på en retreat 3 dagar.
Mm.
Toppen. Alltså det är en medarbetare som uttrycker ett behov för kompetensutveckling. Men som, där kompetensutveckling kan vara väldigt många olika saker.
Precis, det behöver inte vara de här. Vi har de här kurserna att välja
nej,
på.
Nej. Och sen tror jag att man behöver bygga in. Jag skulle istället för Googles en dag i veckan så gör vi kompetensutvecklande projekt. Eller jag får göra vad jag vill en dag i veckan.
Mm.
Så skulle jag snarare vilja att vi bygger in lärandet som en del i verksamheten. Så att det ska ligga som en del i din vardag.
Så att det ständigt
så att det liksom ständigt flödar och finns hela tiden. Om det kan vara så enkelt som att du på varje måndagsmöte gör en incheckning som handlar om vad var det viktigaste vi lärde oss förra veckan.
Mm.
Så att du bygger in det som en naturlig del i verksamheten.
Mm.
Och man kan tänka så här, ja, men verksamheten som vård till exempel, som är ganska schemalagt och där pågår ett lärande hela tiden. Men vi kanske inte alltid har sett det som vilket systematiskt lärande som hela tiden pågår. Jag brukar säga att vårdinstitutioner är oftast rena rama prototypverkstäderna. Där många kvinnor genom historien gör små vardagsinnovationer. Det är små whiteboards där man fixar och donar med nya sätt att koppla över kunskap mellan den ena ronden till den andra. Det är små fiffiga, små lösningar på hur du delar ut medicin. Alltså det pågår så mycket innovation i vardagen, som för övrigt på indiska heter yogad.
Mm.
Därför att man i Indien lyfter upp vardagsinnovation som någonting.
Aha.
Det där är kompetensutveckling.
Det skulle vi behöva få in
yogad
generellt sett i fler organisationer.
Ja. Så att om jag skulle svara unionens, på unionens fråga så är det individbaserat med en liksom organisation som lyckas ta emot och bekräfta att vi lär oss på helt nya sätt.
Mm.
Och vi lär oss helt olika och vi är olika lärandeorganismer, vi alla. Jag lär mig till exempel oftast genom att titta eller uppleva någonting som är helt olikt det jag gör i vardagen. Och sen lånar jag det uttrycket och applicerar det i min vardag.
Men hur kommer du bara på allting? Jag är helt starstruck på dig, Lisa. Men nu så börjar vi liksom, ska ringa in det här, summera det här samtalet.
Ja.
Och då sitter jag och tänker så här, vad är det för fråga som jag inte har ställt?
Ja.
Som du skulle vilja ha en massa att prata om.
Mm. Men jag har en sak.
Mm.
Och det handlar om, utöver vilket ledarskap vi behöver ha, vilka förmågor behöver vi besitta? För om det är någonting som jag jobbar med hela dagarna, så är det att effektivisera verksamheter med hjälp av digitalisering. Och att skapa nya produkter och tjänster som möter användares nya behov. Och vad är det då människor ska pyssla med framöver? Det har jag tänkt på ganska mycket.
Mm.
Och vi människor, vi har några olika saker som datorer aldrig kommer kunna ha. Vi har förmågan att koppla ihop helt osannolika saker till nya saker. Alltså kreativitet eller förmågan till originella idéer. Som oftast är det här icke-linjära sättet att bara så här, hur fick du ihop det?
Mm.
Och där måste vi odla det konstnärliga, musiken, kreativitet i alla individer. Sen förmågan,
även de som inte tycker att de är det, så att säga, eller har det.
Ja, jag tror ju att de har det.
Alla har det.
Och det kritiska tänkandet. Vi kan inte bara köpa det som kommer till oss, och det får vi inte göra, tänker jag. Och det här är också någonting, om du tänker du programmerar liksom en artificiell intelligens för att göra logiska samband, men det kritiska tänkandet, det är ju ihopkopplat just med den här djupt bottnade etiska kompassen som vi var och en har, och det är det som också gör oss till människor. Så att det kritiska tänkandet och kreativiteten och förmågan att samarbeta trots att vi är olika. De där tre sakerna.
Mm.
Det behöver hela samhället utveckla.
Ja. För att bli, liksom kunna möta framtiden.
För att kunna möta framtiden. Och för att vi ska också kunna ta oss an alla världens svåraste uppgifter. Oavsett det handlar liksom om klimatfrågan. Eller om det handlar om polarisering. Så kommer vi inte lösa de sakerna bara genom ett linjärt räkna ut samhälle, utan vi måste ju också känna, och vi måste också se helt, det är ju helt oväntat att det är en 15-årig tjej som är vår liksom mest påverkande kraft inom klimatet just nu. Det hade ingen kunnat räkna ut.
Nej, verkligen inte. Du, nu har ju du chansen att prata med en massa personer på en gång här som lyssnar, som kanske också vill ha dina bästa lärdomar och tips. Du var inne på ge massa i början här, men om du skulle summera det som du verkligen så här, tre stycken bästa från Lisa, vad blir det då?
Med risk för att låta lite pretentiöst då, jag skulle vilja att alla tar sig själva på stort allvar. Jag skulle vilja
att de gör det, inte det här, du ska inte ta dig själv på stort allvar.
Nej, att alla var och en känner att jag har en uppgift. Och jag ska minsann inte hålla på och pyssla med småaktigheter eller små konflikter eller för små frågor. Utan ta dig an de riktigt stora frågorna. Jag är övertygad om att människor kan betydligt mer, och se på mig, jag går, för jag kunde betydligt mer. Så att ta sig själv på stort allvar och vara sann mot all den förmåga och kraft som man föddes med och bejaka den. Och därför så tycker jag också att människor, och speciellt kvinnor, ska få lov att ta plats. Och visa upp allt det där man kan. Och ta för sig. Och njuta av det.
Mm.
Och må bra av all den där bekräftelsen som du faktiskt kan få. När du tar den där stora platsen. Och sen tänker jag att den tredje saken är kanske att ta ansvar för alla kommande generationer. Jag sa det där i början. Men jag känner mig så lyckligt lottad över att som kvinna har känt att möjligheterna är helt obegränsade. Och då måste i alla fall ni kvinnor som lyssnar på den här podden ta ansvar för att det fortsätter att vara så även för kvinnor framåt. Och då måste vi vara fortsatt obekväma och bana väg så att det en dag inte finns några ojämlikheter.
Så bra. Där var slutordet kände jag från Lisa Lindström. Tack snälla för att du har varit här och delat med dig.
Tack för att jag fick komma.
Tack. Tack för att du har lyssnat. Och om du gillar det vi gör i Karriärpodden och Women for Leaders så gå gärna in och stjärnmarkera och kommentera i iTunes. Snart är sommar och tid för lite ledigt, men inte riktigt ännu för oss. Vi håller på att fylla de sista platserna inför höstens programstart av Women for Leaders Premium Leadership Program. Läs mer och ansök på vår hemsida om du är intresserad. Och du, vi har ju precis startat en Facebookgrupp, Karriärkvinnor Paying It Forward. Gå med du också. Och till sist vill jag rikta ett tack till Unionen som verkar för ett jämställt näringsliv för alla. Läs mer på unionenopinion.se eller följ Unionen Sverige i sociala medier. Ha det så bra, vi hörs snart. Hej!
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.